närvaro i den här fantastiska lovsången. Så underbart. Det är roligt att få träffa er igen. Roligt att få predika när Kalle leder möte. Visst gör han det bra? Ja? Mycket bättre än vad jag trodde. Nej då. Ja, men det är härligt. Hoppas du tål Kalle. Ja, det är bra. Mm. Hörrni, jag har fastnat vid några tankar. Och det är ju så att den text som jag kommer att utgå ifrån lite grann finns nog ingenting nytt att säga om. Utan jag tänker få påminna om några saker bara så här som har landa i mitt hjärta inför den här söndagen. Jag hörde talas om en pastor som predikade. Och det är ju alltid en fara när man ska citera andra. Dels att man citerar rätt och så här. Men sen ska man vara ärlig också när man citerar och säga att ja, men det där har jag liksom tagit ifrån en annan källa. Jag har inte kommit på det själv. Men den här pastorn, han ville som inte erkänna det att han hade tagit det från någon annan, utan han ville som lysa att ja, men det här har jag klurat ut själv. Så han stod där och predikade. Och så hade han liksom i början av predikan, för där ville han ha in något starkt liksom, så där hade han lagt in ett citat utav Levi Petrus. Så när han kom till det, då så liksom, ja, men då tog han det där citatet ifrån Levi Petrus och så sträckte han på sig liksom för att ge sken av det där har jag liksom klurat ut själv. Men då var det inte bättre än att det satt en äldre herre där i publiken och som visste att det där var ett citat utav Levi Petrus. Så han kunde inte vara tyst, så han sa, det där var ett citat av Levi Petrus det. Och då kände sig ju pastorn lite så där avslöjad och ja, men blev lite jobbigt för honom så där att han men han bet ihop i alla fall och så fortsatte han. Och så när han kom till mitten utav predikan, då hade han ett ytterligare citat utav Martin Luther som var väldigt bra. Så när han kom dit och klämde han i det där och så sträckte han på sig lite för att ge sken av att det där har jag liksom klurat ut och. Men den där äldre herren, han var ganska påläst i kyrkohistorien, så han visste att det där var ett citat utav Martin Luther. Så han sa det, ja, det där var ett ord utav Martin Luther det. Och då började pastorn nästan att koka lite grann så där att ja, men han var ju helgad pastorn, så han bet ihop och fortsatte. Och så kom han till avslutningen utav predikan, och där hade han ju det bästa citatet utav alltihop. Där hade han snappat upp någonting utav Bill Hugh Graham, predikanternas första liksom och så där. Och så kommer han dit och så klämmer han i med detta Bill Hugh Graham citat och så sträcker han på sig som att ge sken utav, visst hade jag klurat ut det där bra. Men där satt ju den där äldre herren. Så han känner igen att det där är ett citat utav Billy Graham. Så han säger, ja, det där var Billy Graham. Och du förstår, då klarar inte pastorn mer. Då brister det för pastorn. Så då säger han så här, håll truten. Då säger farbron, det där var hans eget. Ja. Så om det är att du känner igen något av det jag säger, så kan du ha hört det någon annanstans, jag vet inte. Men det finns antagligen ingenting nytt under solen när det gäller Johannes 4 om den samariska kvinnan. För det vill jag läsa tillsammans med dig, och då går vi då till Johannes det fjärde kapitlet. Vi läser där i Jesu namn från vers 1. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen, och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna." Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten." Han sa: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant." Kvinnan sa: "Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar med dig." Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät." Men han sa till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom." Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte: 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er: lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete." Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. Ja, Jakobs källa befinner de sig vid. Den här Jakobs källa, den ligger nära Sikem. Vi är i Samarien. Vi läste och hörde i texten, och vi har hört många gånger kanske förut, just om relationen mellan judarna och Samarien. Och jag tänker inte fördjupa mig i det. Den här platsen, den här staden, Sikem, ligger egentligen mellan två berg. Och är man turist i Israel så vill man gärna kanske besöka de här bergen. Och du har säkert kanske hört talas om dem, Gerizim och Ebal. Och de här två bergen, de har en liten speciell historia. Därför att när Josua intog landet efter att Mose hade lett folket genom öknen i 40 år, och så vet ni att Mose, han får ju stanna där, han får ju som inte komma in i landet utan får bara blicka in. Men Josua får ju vara härföraren som får leda in dem. Och då kommer Josua bland annat till de här båda bergen. Och vid de här bergen, där får han ett uppdrag. Och folket, de ska stå nedanför de här bergen, och Josua, han proklamerar två olika saker vid de här bergen. Vid Gerizim, där proklamerar han välsignelse över folket. Och vid Ebal så är det dess motsatt. Där finns det förbannelse. Så nu befinner vi oss alltså liksom mitt emellan detta tillstånd utav välsignelse och förbannelse. Alltså det som är framgång och det som är motgång i våra liv. Och visst är det väl så, kära vänner, att mycket utav vårt liv pendlar emellan de här båda bergen i våra liv. Ibland känner vi, nu är det framgång, jag känner mig välsignad, det är medvind i livet. Och ibland så känner vi, nej, nu är det motgång, det känns som om mitt liv är mer vänt mot det som är svårt och prövningar i livet. Kanske till och med det vi skulle uttrycka, det känns nästan som en förbannelse över mitt liv. Svårigheter och prövningar. Men vet du, då vill jag säga att var du än befinner dig här så finns Jakobs källa där. Halleluja. Hur än vår situation i livet är, om du är i en situation där du just nu upplever att det känns som att mitt liv mer är vänt mot prövningens berg och motgångens berg och svårighetens berg, så ska du veta att mitt i den situationen, i den dalen, vid den platsen, där finns Jakobs källa. Och här befinner sig nu den här kvinnan. Jag vet inte, men ofta är det väl på det sättet att du och jag känner, ja men visst är det mer välsignat att få vara vän mot Gerizim. Visst är det mer underbart att få känna liksom hur välsignelsen strömmar emot oss. Hur välgången, hur framgången, hur medvinden liksom är härlig att få surfa i. Men det är ganska få människor som lever i det tillståndet jämt. Hur stark vår tro än är. För vem i Bibeln kan vi tänka oss har stark tro? Ja, jag har svårt att hitta någon som har starkare tro än Jesus. Men även Jesus befinner sig i livet i situationer där han känner att nu är det kämpigt. Även Jesus får uttrycka en vilja och en längtan och en bön och en önskan. Om det är möjligt så ta denna bägare ifrån mig. Även Jesus får uttrycka: min Gud, varför har du övergett mig? Känner ni? Det är som om Jesus liksom delar prövningen utav att tycka sitt liv vara vänt emot Ebal. Men mitt i allt detta så finns Jakobs källa, vad du och jag än går igenom. När sjukdomsbeskedet kommer, ja, men det upplever vi inte som någon välsignelse. Det är ganska få som jag hör som säger på bönemöten: jag vill tacka Gud för jag känner mig så välsignad, jag har fått en ny sjukdom. Nej. Utan vi känner mer liksom att det hör till Ebal. Eller när uppsägningen ifrån jobbet kommer. Eller när barnen gör revolt i tonåren. När barnen inte längre säger: pappa, mamma, jag vill inte följa till kyrkan. Jag vill gå min egen väg. Ja, men vi känner inte det är välsignelser. Och du vet, i de här livets tillstånden, när vi känner liksom att mitt liv är lite vänt åt Ebal, så känner vi, det är där som många av de här varförna kommer in i våra liv. Varför måste jag gå igenom detta? Varför måste jag prövas på detta? Varför? Var? Var är du, Gud? Det här är ju en av mänsklighetens största och svåraste frågor. Det är ju just ordet varför. Om Gud är kärleksfull och god, om Gud finns, så varför finns det så mycket krig och elände och svält och fattigdom och sjukdomar? Varför? Och när man inte får svar på det där varför, så fastnar man där. Ja, men jag är själv ett levande exempel på det. Jag fastnade i mitt varför. Och använde mitt obesvarade varför till att till och med bli aggressiv mot både Gud och kyrka. Och mot min bästa kompis Göran. Men det är så underbart att när man får svar på sina frågor och får svar, de där varförna får utvecklas och liksom frågetecknen får bli utropstecken, och om de möjligheterna finns, så kan man känna: wow, nu tar jag steg i riktning mot honom. Jag läste på Facebook en liten berättelse för några veckor sedan. Och du har säkert läst den också. Och nu säger jag, det här är inte mitt eget. Utan jag hittade det på Facebook och det bara kom i mitt flöde. Så var det en skäggig typ och långhårig typ som kom till frisören. Och han satte sig ner där i frisörstolen och ville bli klippt nu och rakad och se lite bättre ut. Och han som ska raka sig, han har en levande tro på Jesus och vill jättegärna på något sätt berätta om sin tro i olika sammanhang. Så när han sitter där i frisörstolen så har han en längtan att få säga något om Gud till frisören. Så efter ett tag så kommer de in på det här med tron. Och då säger frisören att: jag kan inte tro på Gud. Nähä, säger han som ska bli klippt. Varför inte det då? Nej, för att om Gud fanns så skulle det inte finnas så mycket elände i världen. Och eftersom det finns så mycket elände i världen så kan inte Gud finnas. När han som ska bli klippt hör det där så reser han sig upp ur frisörstolen och far ut. Lämnar frisersalongen. Och frisören, han blev som förvånad och paff och tänker, oj, nu sårade jag den här kristna vännen här och nu tog jag i för hårt. Men det dröjde inte länge, så kommer han som skulle bli klippt tillbaka in. Och då har han med sig en oklippt, orakad typ ifrån gatan. Och han tar den där mannen och ställer framför frisören och så säger han så här: jag tror inte att det finns någon frisör i den här världen. Jo, säger frisör, det gör det ju. Jag finns ju här. Ja, men om det skulle finnas frisörer i den här världen, då skulle ingen människa se så här orakad och långhårig och ful ut. Ja, men säger frisören, om han hade kommit till mig så skulle ju han se annorlunda ut. Just det. Om vi människor bara kom till Jesus så skulle världen se så mycket annorlundare ut. Där har vi det stora bekymret för vår värld. Därför ser vi så mycket av krig, elände i den här världen. Därför att vi har valt att inte komma till Jesus med våra olika situationer och behov. Så mitt emellan det här tillståndet så finns Jakobs källa. Jakobs källa. Varför grävdes den där brunnen? Den grävde fader Jakob för boskapens skull egentligen först och främst. Att de skulle få vatten här ute i den här ödemarken och torra platsen. Sen vet vi av texten att också Jakobs söner drack ur källan. Men kanske den först och främst grävdes för boskapens skull. Varför gräver man en brunn för boskapens skull? Jo, därför att boskapen i sin egen kraft inte har förmåga att hämta upp vatten ur jorden. Varför finns du och jag och vi som kyrka? Jo, därför att det finns människor idag som i egen kraft inte har förmåga att få tag på det levande vattnet. Därför finns du och jag mitt i den här dalen, mitt i det här landet, mitt i den här bygden. Därför att runt omkring oss så finns det människor som i egen förmåga inte har lyckats hitta det levande vattnet. Men då finns vi där att få tala om att det finns en brunn, det finns en plats, det finns en källa som kan mätta dig och mig och göra dig och mig i livet otörstiga. Vi är satta här för att peka mot den källan, mot honom som har det levande vattnet. När jag ser en del vänner här som har kommit till vårt LP-stödboende, så ser jag vänner som i egen kraft inte haft kraft att hitta och få tag på vattnet. Få tag på livet med honom som har det levande vattnet. Därför så har församlingen här tillsammans med Pingst i stan och LP, därför har vi skapat ett boende här. Därför har vi skapat en brunn här i dalen för att hjälpa människor som i egen kraft inte får tag på han som har det levande vattnet. Vi har grävt en brunn. Och därför är det så underbart att få vara här och få möta människor. Därför så startade några vänner i Pingstkyrkan i Kristinehamn en församling för att en ung kille som skulle växa upp där, som inte i egen kraft hittade det levande vattnet, skulle få vara en resurs för den unga killen att få tag på han som kan förvandla ett liv. Därför finns Brukskyrkan som en hjälpande hand att ösa upp vatten, levande vatten. Vet du, ibland så måste vi kämpa med människor. Vi måste göra jobbet till och med åt människor. Att ösa upp vattnet ur dem för att de ska få del. Men det gör vi så gärna. Det gör vi så gärna. Jakobs källa. Jakob får namnet Fader Jakob. Det är en hederstitel att få kallas Fader Jakob. När vi tittar in i Jakobs CV så vet vi att det är inte så strålande hela vägen, hans CV. Det är inte så fläckfritt. Bedragaren. Ja, vi vet ju att Jakob till och med betyder bedragaren. Lurendrejaren. Och vi skulle kunna fördjupa oss i det nu. Lögnaren. Men vi nöjer oss med de rubrikerna bara. Och vet att hans CV är inte fläckfritt. Ändå så hamnar han i en situation där han får titeln Fader Jakob. Har inte vår fader Jakob grävt denna brunn? Kommer inte hans namn in i Hebreerbrevets 11:e kapitel om trons hjältar, denne Jakob? Och vet du, då vill jag bara säga halleluja. Du vet, det spelar ingen roll hur vårt CV har sett ut av lyckanden eller misslyckanden, utav MVG eller IG, utav etter eller femmer i betyget. Utan när han får göra ett verk i en människas liv så kan han resa upp och han kan göra vad han vill utav en människa. När jag tänker på kvinnan som kommer till den här källan så är inte det första som jag tänker på längre att hon har fem män haft. Utan det som jag tänker och som jag högaktar den här kvinnan för, det är att tänk att genom hennes ord så kom många i Samarien till tro. Halleluja! Tänk att ha ett sådant broket förflutet med det ena äktenskapet efter det andra. Jag var med om det här en gång. Vi flyttade till en plats, Britt-Marie och jag. Och där mötte vi en människa som skulle gifta sig för fjärde gången. Hon hade skickat inbjudningskort till sina syskonbröder. Och så var det en broder som inte svarade på den där inbjudan till bröllopet för, om det var fjärde eller femte bröllopet. Så till slut var hon tvungen att ringa upp och fråga, men ska du inte komma på mitt bröllop? Och då svarade han, nej, jag kommer nästa gång. Ja. Men du vet, det är egentligen ointressant på ett sätt. För när Gud får upprätta, får omvända oss, så kan han göra av vad han vill en fader. Och därför älskar jag evangeliet. Därför älskar jag Jesus, för han kan göra vad han vill av ingenting. Det som ingenting var, utvalde Gud. Jorden var öde och tom. Och då sade Gud, var det? Halleluja. Och det blev. Så vid den här brunnen så finns en upprättelse. Det finns en hjälp. Det finns en omvändelse för alla människor. Och den här brunnen är grävd och placerad extra för dem som inte ens i egen kraft förmår att få tag på vattnet. Han säger till den här kvinnan, om du visste. Ja, visst vore livet lätt om vi visste allting. Va? Men vore livet så spännande om vi visste allting? Jag har i veckan varit och tittat på 3 lägenheter. Jag håller på och hjälper en invandrarfamilj att försöka hitta ett boende. De har båda jobb på, vad tror ni? Northvolt, ja. Men har ingenstans att bo. Och de har hyrt vår dotters lägenhet nu i ett halvår. Men nu går inte det längre. Man får inte hyra ut så här hur länge. Så nu måste vi hitta ett boende åt dem. Så vi har varit och tittat på. Och då säger de så här. Rolle, tror du att om vi köper den här lägenheten så är det en bra affär? Ja, vem vet det? Va? Den andra lägenheten som vi var och tittade på, det är ett äldre par som ska sälja den. De har bott där i 3 år. De köpte den lägenheten för 2,6 miljoner för 3 år sedan. Och nu ska de sälja den då. Och utgångsbudet för den är 2 miljoner. Så de håller på och förlorar kanske 500 000 på 3 år på sitt lägenhetsköp. Vi får se lite vad den stannar på. Och när de ställer den där frågan till mig, Rolle, tror att det här är ett bra köp? Då betyder det egentligen, den dagen vi ska sälja den här lägenheten, Rolle, tror du att vi kommer att tjäna lite pengar på den? Ja, men vem vet det? Om jag visste sådana saker så skulle jag vara mångmiljonär idag. Om jag visste att imorgon kommer börsen att gå upp 2% så skulle jag pytsa in varenda krona jag har där. I bra företag. Ja. Ja. Men visst vore det ju enkelt om vi visste allting. Men visst vore det ett liv ganska fritt ifrån spänning. Om ni, kära ursvikare, igår visste att Skellefteå skulle vinna med 1-0 över Rögle, hur många av er då har suttit och tittat på den matchen? Ganska få, eller hur? Vem är intresserad av att se en hockeymatch i efterhand när man vet resultatet? Utan det är ju spänningen som vi är ute efter, eller hur? Vi vill ju ha spänningen i livet. Om du visste. Ja, jag hörde om 2 norrmän. Får se, har vi någon norrmän här nu? Ni som är från Norge, kan ni hålla för öronen nu? För nu kommer en känslig punkt här. Ja. Nej, men det var 2 norrmän som var på bio. Och så satt de och tittade på John Wayne-film. Och för er som är lite yngre då, John Wayne, det var liksom en sån här cowboy-idol, liksom cowboy-film. Och så här, hur många har hört talas om John Wayne? Oj, vad många. Ja, ni ser för mycket på bio här. Mm. Okej. I alla fall, de sitter och tittar på den här John Wayne-filmen. Och då säger den ene norrmannen till den andra så här, Jag slår vad om 100 kronor att John Wayne inte ramlar av hästen. Och då säger den andre norrmannen, ja, jag sätter emot. Och så går filmen. Och efter ett tag så ramlar John Wayne av hästen. Så den andre norrmannen, han får betala 100 kronor. Men när han betalar 100 kronor och den andre ska ta emot 100-lappen, så säger han så här, ah, jag vill inte ha 100-lappen för jag hade sett filmen förut, säger han. Ja, säger den andre norrmannen, det hade jag också. Men inte trodde jag väl att John Wayne skulle ramla av hästen 2 gånger. Så du vet, om vi skulle veta allting, så är det som om en krydda ur livet försvinner. Spänningsmomentet. Det som vi också kanske gör att vi blir mer överlåtna åt Gud och mer beroende utav Gud och hans vägledning och hjälp i livet. Det som gör att du och jag dras ännu djupare in i hans gemenskap, i hans kärlek, i hans utrustning för våra liv, för att också klara av de här spänningsmomenterna och ovissa momenten som ligger framför. När Jesus säger till sina lärjungar inför påskfirandet, gå in i staden så ska ni finna ett åsnesto som står bundet där. Ja, men då knallar lärjungarna in där. Och jag ser dem liksom framför mig. Vad spännande. Ska de hitta det där åsnestot som står där med fölet bredvid sig? Ja, men Jesus visste att det står där. Men de visste inte. Men de går med spännande steg. Eller när de ställer frågan till Jesus, var ska vi fira nattvarden? Var ska vi ha vår Getsemanestund, Jesus? Och Jesus säger, gå in i staden, så där kommer ni att möta en man som går och bär på en kruka. Ja, men här i texten läste vi att det är kvinnorna som bär på krukorna. Och jag ser det liksom framför mig hur de går där med spännande. Du, har du sett någon man som med någon kruka här? Och så är de uppfyllda av detta spänningsmomentet. Att gå Guds ärenden och se, blir det som han har sagt? Ja, det blir som han har sagt. Och det stämmer det som vi sjunger i sången. Allt som han har lovat kommer att ske. Och det är fyllt av en spänning att tillsammans. Och jag tror inte att vi skulle vilja vara utan spänningsmomentet i våra liv. Därför så vet vi inte allting. För det är en krydda i livet. Och det är en krydda som gör att i det kristna livet så drar vi oss ännu närmare honom. Han som vet allting. I Johannes lite tidigare, i det första kapitlet, så finns det en lärjunge som heter Filippus. Och Filippus, han har blivit tagen av en annan lärjunge till gemenskapen med Jesus. Och Filippus, han verkar ha en kompis som heter Natanael. Så Natanael, Filippus, han tar Natanael till Jesus. Och när Natanael får höra om Jesus, att det finns en som är Messias, den levande Gudens son, så säger Natanael de här klassiska orden, kan det komma något gott ifrån Nazaret? Följ med och se. Följ med och se. Och när de kommer till Jesus så berättar Jesus om denne Natanael. Och han säger att redan innan, när du satt under fikonträdet, då såg jag dig. Redan innan du kom, när du satt under fikonträdet, då såg jag dig. Vet du, vi känner en som vet allt. Så låt oss vända på frågan istället. Om du visste, Jesus, Vet du? Ja, han vet allt om dig och mig och vår situation. Allt som han har lovat kommer att ske. Allt som han har lovat i den här bibelboken kommer att ske. Allt som han har lovat ska ske i den yttersta tiden kommer att ske. Allt som han har förutsagt genom sina profeter, det kommer att ske. Var så förvissad. Att han har sagt här att jorden kommer att genomgå en fruktansvärd miljöförstöring, det kommer att ske. Ja, men vi behöver inte nämna det om att vi lever i den verkligheten. Det är snart varenda nyhet som handlar om de här grejerna, om uppvärmning och så vidare. När han talar om i den här boken att det kommer att bli ett politiskt kaos som kommer att göra att någon kommer att ropa, världen kommer att ropa, ge oss en ledare som kan ta liksom greppet över denna kaos. Det kommer en världshärskare. Bibeltexterna talar om det. Vi ser detta kaos. Vem ska liksom få ordning på alla de här konflikterna som hela tiden uppstår? Vem ska sätta liksom fingret på Putins näsa och trycka tillbaka honom? Vem ska stoppa Kinas utveckling att snart överta hela världen? Vem ska stoppa konflikten i Israel och Mellanöstern? Ge oss en världshärskare som har mandatet. Ja, men Bibeln talar om att det där ropet en dag kommer att besvaras. Bibeln talar om att det kommer en tid där någon tar totalt herravälde över all ekonomi i världen. Det är därför som vi ser liksom hur det kontantlösa samhället växer fram dag för dag. Vi har fortfarande några i Björn Eriksson och några andra personer som försöker att hålla tillbaka utvecklingen i Sverige. Att vi måste få behålla våra kontanter. Men det är inte många röster. Och vi ställer oss bara frågan till oss själva. Hur ofta använder vi kontanter? Vi har slutat att ta upp kontanta kollekter nästan. Ja, men om du har lite så ger vi utgången. Ja, så va. Därför att vi använder det inte. Varför? Jo, därför att när vi har kontanter så är det ingen som kan styra den hundralappen. Ingen vet var den hundralappen far mer än några stycken. Men så fort hundralappen blir digital så kan någon ta herravälde över den hundralappen och ha koll på den. Och det talar Bibeln om. Bibeln talar om att det kommer en samlad attack mot Israel. Att många av länderna i Hesekiels uppräkning kommer att sammangadda sig mot Israel. Och jag tycker nu hur vi börjar liksom se va. Hur Kina, hur Ryssland, hur Iran, hur en del av de här länderna som räknas upp där börjar nu hitta varandra. Va? Ännu tydligare. Men vänner, vi läser också här att Jesus ska komma tillbaka. Han som är livets källa. Halleluja. Och allt som han har lovat kommer att ske. Till sist. Förutsett eller förutbestämt? Är ditt och mitt liv förutbestämt? Är det förutbestämt att du blir frälst? Eller jag blir frälst? Vi har en liten väckelsevåg som sveper just nu i Sverige. På ett sätt vill jag inte säga väckelsevåg för att jag vet inte om den får med sig så många nya människor. Men den omfamnar en del kristna människor som halkar in just nu i det kalvinistiska tänkandet. Att våra liv är förutbestämda in i detalj, så Gud har redan förutbestämt vilka av oss som ska bli frälsta. Min tanke har mer varit att Gud har förutsett det. Vi människor, vi lever på ett sätt i ett horisontellt perspektiv. När jag liksom vandrar min väg fram genom livet, så reser sig det ibland lite grejer i mitt liv som gör att jag ser inte riktigt vad som finns bakom, utan jag ser det som är just nu och ser inte riktigt morgondagen, därför att det är grejer i vägen här i mitt horisontella liksom seende. Men Gud, som ser ditt och mitt liv, ser det ifrån ett ovanperspektiv. Så han ser dig och mig, och han ser våra hinder som ligger i vägen för vår bana så här, va. Men han ser ifrån sitt perspektiv min födelse, min vandring och mitt avslut i samma nu. Därför att Gud är inte begränsad utav tiden som du och jag är. Vi ser en dag och ett ögonblick i sänder, blott en dag ett ögonblick i sänder. Men Gud ser hela perspektivet samtidigt. Därför så kan Gud förutse att här när Rolle är 18 år så kommer han till ett tältmöte. Det kan han säga redan här borta som sker där. Eller det kan han säga redan här när det sker där. För att han ser det. Den här krukan som kvinnan lämnar, det är ett vittnesbörd om en mötesplats mellan himmel och jord för en människa. Det är ett vittnesbörd om en upprättelse, om en omvändelse, om en människa som får tag på det levande vattnet, som får någonting ifrån Gud. Och när jag läste den här texten igår kväll, jag läste den hela veckan inför det här. Och jag har ju läst den, men vi som är bibelläsare, vi har hört den och vi har läst den så många gånger. Och jag tänkte på den här krukan, så gick det till mitt eget liv. Vad finns det i mitt liv som vittnar om att jag har lämnat någonting gammalt för att gå in i någonting nytt? För det är ju det som krukan vittnar om för kvinnan. Hon har mött någonting nytt i sitt liv som gör att hon lämnar den gamla krukan för att löpa mot det nya. Och i det nya, i det levande vattnets kraft. Ja, men det är klart, när jag blickar tillbaka vid min punkt när jag blev frälst, så finns det en massa gamla krukor som jag lämnade. Men då drabbades jag utav frågan, har jag efter de 40 åren på nytt, när mitt liv ibland har känts som att det är vänt mot Ebal, och jag på nytt har fått tag på det levande vattnet, brunnen som finns där, om jag själv har lyckats få tag på det, eller om jag har fått tag på det genom hjälp av någon annan, men jag har fått tag på det, finns det då nya gamla krukor som jag har fått lämna som ett vittnesbörd om att jag fick tag på någonting nytt? Eller är det bara en enda kruka i vårt liv, och det är krukan när vi blev frälsta? Men vet du, källan den finns för oss hela livet att få komma till och att få återvända till, när vi kan känna nu riktas blicken mot Ebal, även om jag inte vill det. Men det blev så i alla fall. så finns Jakobs källa där. Och den kan du och jag få komma till. Och där kan du och jag få del utav livets vatten som hjälper oss i den situationen. Och där kan du och jag på nytt få lämna krukor som ett levande vittnesbörd på att den levande Jesus har hjälpt dig och mig. Amen. Herre, jag vill tacka dig för fader Jakobs brunn. Tack Jesus för att du grävde den brunnen för alla de här människorna som passerade det här området och som levde sina liv någonstans emellan där man kunde uppleva välsignelse eller dess motsats. Herre, vi vet för många i livet så är det ett liv emellan de här båda bergen där vi kastas fram och tillbaka. Herre, vi önskar så att det skulle få vara mer vänt emot Gerissim. Men livets omständigheter gör också att ibland så lutar vårt liv åt ett annat håll. Tack Jesus för att hur det än lutar i våra liv så har du en källa med levande vatten. Halleluja. Jag tackar dig för det Jesus. Och tack att vi gång på gång får komma till den källan Jesus. Därför att där porlar det av andens levande vatten fortfarande att få del utav. Tack Jesus för att det inte bara är en engångshändelse i livet. Utan tack att det får vara en möjlighet och en källa genom hela livet. Och hela livets olika episoder som vi går igenom. Tack för det Jesus. Och tack att den källan finns här idag Jesus. Halleluja. Och tack att vi idag kan få göra ett besök vid den källan Jesus. Och tack att som ett vittnesbörd att vi har varit vid den källan Jesus. Och fått del av det vatten du har. Så lämnar vi en del krukor Jesus som vittnesbörd om att vi har fått tag på någonting som är nytt, förnyat i våra liv. Amen. Amen.